بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ما شاء الله بفرشت الدراسة فرون تفسير ابن كثير أو أندرا تفسير دبي غريانهم سورة إسراء den sjuttonde suran i Koranen som handlar om himlafärden och många, många viktiga frågor. Och vi har kommit fram till vers 56. Alhamdulillah, det går framåt. Jag tror detta är den åttonde föreläsningen. Och där säger Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ اِدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فسير الله عز وجل قل، يعني أن الله سيقول och det inte nämns vem, så är det till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, att han ska säga till människorna: قُلْ قُلْ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ. Säg till dem, åkalla eller kalla på dem vid sidan av honom, yani vid sidan av Allah, som ni låtsas vara gudar. De har varken makten att ta bort svårigheter från er eller att ens flytta den från er till en annan person. Ja. Det sägs Imam al-Baghawi rahimahullah, han säger att den här versen tilltalar kuffar i Mekka året av hunger och nöd, när det var svält. Och då hade de efter flera år av förnekelse, ja, de framhärdade i sin förnekelse. Och då säger då Allah här, säg till dem: قل. Vill ni att det ska regna? Vill ni att det ska växa? Vill ni ha mat? Tillbe era gudar och se om det kommer någonting. Ingenting kommer att komma. Och det är en tafsir. Men versen är också mer generell. Den tilltalar varje mushrik, varje politist, varje person som dyrkar en gudom vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Vad är det man ska säga till dem? Ud'u alladhina za'amtum min duni. Och kalla på dem som ni har hittat på vid sidan av Allah. Och så säger här Ibn Kathir, statyer av gudar eller vem det än må vara. La yamlikuna kashfa dhur ankum. De kan inte alls ta bort någon skada från er. Och då säger här Imam Sa'di, yani fattigdom, sjukdom eller shidda, yani svåra situationer. De kan inte avlägsna någonting från er. وَلَا تَحْوِيلَ Och de kan inte heller flytta era problem till någon annan. Ja, de kan inte lätta på era problem. Eller de kan inte lasta någon annan med era problem. Eller de kan inte ändra era tillstånd till ett annat tillstånd. Det kan betyda dessa två. Att tahwil, att flytta problemet till någon annan. Eller tahwil, att flytta och ändra på ett tillstånd till ett annat tillstånd. Det kan betyda båda. Och här nämner ulema som Imam Shinkiti rahimahullah, att den här versen tilltalar alla kuffar, alla dessa politeister. Och det är generellt när det kommer till kyrk, så finns det ingen falsk av dessa falska gudar, dessa påhittade gudar vid sidan av Allah, som kan avvärja och ta bort den minsta skadan. Finns inte. Varken änglar, varken profeter, heliga människor eller jinner eller statyer eller träd eller stenar, vad det än är. Det finns ingen som kan avlägsna någonting dåligt förutom Allah. Och ingen som kan gynna förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Så varför lägga vikt och slösa sin energi på att dyrka någonting som varken kan gynna eller skada? Dyrka istället han som kan gynna och han som kan skada. Och han som har al-mulk, han som har herraväldet i sin makt. Så här är ett väldigt starkt argument mot al-mushrikin, som yani, yubtilu, nollställer deras yani, sefa, deras idioti, att dyrka andra vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala. Ja. Och det nämns här i tafsir från Ibn Abbas att Ahlul Shirk brukade säga: vi dyrkar änglarna, vi dyrkar El-Messih och Uzair, och det är de som vi åkallar. Vi åkallar dessa. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyuhum aqrab. Dessa, yani, önskar för sig själva att komma närmare till Allah. Och de hoppas på hans nåd och de fruktar hans straff. Och säkerligen så är Herrens straff någonting att vara rädd för. Naam. El-Mushrikin har den här gemensamma nämnaren, då, många av dem, att de har satt mellanhänder mellan människan och Allah Azza wa Jal. Då de säger att dessa är våra wasail, yani de är våra medlare mellan oss och Allah. Vi tror på Allah, men vi dyrkar dessa gudar mellan oss och Allah. De för oss närmare till Allah. Och det här är också fel. Och vissa, som här då nämns, dyrkade änglarna. Vissa dyrkade profeter. Och där kanske det vanligaste är att de dyrkar just Jesus. Och sen vissa dyrkade Uzair, som var en rättfärdig man från Bani Israel. Och vissa säger att han var en profet och så vidare. Men han var en rättfärdig man från Bani Israel. Och då så säger Allah att dessa själva, ulaika alladhina yad'un, som ni åkallar, yabtaguna ila rabbihim alwasila. De försöker själv att närma sig Allah. Yabtaguna, är de söker att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuhum aqrab. Vem som tävlar i att göra goda gärningar och kommer närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. Och det berättas i Sahih Bukhari från Abdullah gällande den här versen. Då säger han att det fanns vissa mushrikin, eller det fanns vissa människor som dyrkade jinner. Yani vissa människor i Mekka som dyrkade jinner, alltså demoner. Och sen blev jinnerna muslimer. Taib, jinnerna blev muslimer. Och i vissa riwaya att de dyrkade dessa personligheter från jinnerna, och de specifika jinnerna blev muslimer utan att de som dyrkade dem visste om det och fortsatte att dyrka dem, trots att dessa jinner då hade blivit muslimer. Det är också en tafsir på versen. Hänger ni med? Att de då dyrkar jinnerna för att få någonting gott, skydda sig från någonting dåligt eller komma närmare till Allah. Och jinnerna själva väljer att följa islam och tar avstånd från deras kyrk. A'udhu billah, från att ni ska dyrka oss vid sidan av Allah. Hänger ni med? Så det tyder på den här dumheten. Att vad ni än dyrkar, om det är materiellt eller någonting levande, så är det skapat. Det är skapat, och allting skapat är undergivet till Allah. Allt är tjänare till Allah subhanahu wa ta'ala. Allt finns samawati wal ard. Och allt är i behov av Allah. Och alla dyrkar Allah och prisar Allah. Så varför gå och tillbe någonting som är skapat som det? Ja, det här är ologiskt. Nah. Och Allah Azza wa Jalla beskriver här de som de dyrkar vid sidan av Allah subhanahu wa ta'ala, med att de själva söker att närma sig Allah subhanahu wa ta'ala. Yabtaguna ila rabbihim alwasila. Och Allah subhanahu wa ta'ala beskriver här de som söker närhet till honom med vissa egenskaper. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: wa yarjuna rahmatah, och de strävar efter hans barmhärtighet. Wa yakhafuna adhabah, och de bävar eller fruktar inför hans straff. Och då säger här Al-Hafid ibn Kathir rahimahullah ta'ala att en dyrkan inte fullbordas utan dessa två komponenter. Utan dessa två komponenter, vilket är Al-Khawf wal-Raja, det vill säga rädsla och hopp. Och så säger Ibn Kathir: och det är med rädsla som en person håller sig borta från synder.
Och det är med hopp som en person vänder sig till lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Och Imam Sa'di rahimahullah och även Ibn Qayyim nämner här en tredje komponent och viktig aspekt som måste finnas med i varje dyrkan, och det är kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Och när de då söker närhet till Allah så är det underförstått att de gör det i kärlek till Allah azza wa jall. Så det blir sammanlagt då tre stycken egenskaper som man har, och det är kärlek, hopp och fruktan. Och de här tre är som en grundpelare i våran dyrkan. Det finns ingen dyrkan som är korrekt utan dessa tre. Och de lärde har liknat dessa tre vid en fågel, där de liknar kärleken vid kroppen och hoppet till en vinge och fruktan till en vinge på fågeln. Och om man har för mycket av hopp eller fruktan så blir det inte balans och fågeln kraschar. Eller om en av dem saknas så kan den inte flyga. Men den här balansen som får en att nå målet, att kunna flyga till sitt mål, det är balans mellan alla tre. Där kärleken utgör som ens energi, ens drivkraft i att dyrka Allah Azza wa Jal. Och hoppet är hoppet på Allahs barmhärtighet, förlåtelse, paradis och kärlek. Och fruktan är fruktan från hans straff, vilket får människan att avhålla sig och att låta bli att synda. Och här nämner då också Imam Sa'di att Allah Azza wa Jal här beskriver de som söker närhet till Allah Azza wa Jal, dessa awliya, med att de har dessa tre egenskaper. De har kärlek till Allah, de har hopp, de har fruktan och de strävar i att närma sig Allah. Och då så säger här Imam Sa'di att den som inte strävar i att närma sig Allah genom att göra goda gärningar, för att närma sig Allah är inte bara någonting man gör genom att hoppas eller önska, utan det är också att man närmar sig Allah med att göra goda gärningar. Så den personen som påstår att han älskar Allah utan att göra goda gärningar ljuger. Yani, det går inte ihop. Det är inte förenligt att säga att man älskar Allah, man strävar efter Allah, man kämpar för hans paradis, men man gör inga goda gärningar. Yani, det här är någonting som är omöjligt. Att personen inte ber, han fastar inte, han gör ingenting från islam. Och samtidigt påstår att han älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Så ett av de största bevisen på en kärlek till Allah är den här strävan i att närma sig Allah azza wa jall. Må Allah göra oss från dem.
Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då här att det finns ingen stad eller folk förutom att vi kommer att utplåna dem eller förgöra dem innan Yawm al-Qiyamah. Eller straffar dem, ett hårt straff. Och det här är någonting som då är skrivet hos Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Och här nämns det då att det här är folken som trotsar Allah och förnekar sändebuden. Att de kommer att straffas med diverse straff baserat på deras otro och deras förnekelse. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. Att vi gjorde dem inte orätt, men det var de som gjorde orätt mot sig själva. Och det här finner vi ju i Koranen. De folk som trotsade sändebuden, från Noas folk till Ad, Thamud, Lot och liknande, där hela städer utplånades till grunden. Då de är en ihärdigt valt att trotsa sändebuden. Han nämner också al-Mufassirun från Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu att han sa att om zina och riba blir vanligt bland ett folk och utspritt, så har de yani åkallat Allahs straff över sig själva. Eller Allah kommer att förgöra dem. Så synder generellt förgör och förstör samhället. De har negativa konsekvenser på individen och på samhället i sin helhet. Vad säger Allah azza wa jall? Zahar al-fasad fil bahri wal bar bima kasabat aydin nas. Att al-fasad, ondska, korruption har spridit sig både på land och på hav på grund av människans synder. Wallahu musta'an. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا مَنَعَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَآتَيْنَا ثَمُودَ نَاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Och ingen stoppar oss, eller ingenting stoppar oss från att skicka våra äja, våra bevis och tecken. Men folket från förr förnekade dessa tecken. Och vi skickade honkamelen till Thamud som ett klart och tydligt tecken. Men de behandlade henne felaktigt, och vi skickade ej tecken förutom för att varna och för att göra folket rädda. Naam. Här så säger Allah subhanahu wa ta'ala, och den här versen är väldigt viktig. Det handlar om att icke-muslimerna i Mekka, de bad profeten Muhammad a.s. om bevis. De ville ha ayat. Och sa: okej, om du är en sann profet, ge oss bevis. Då kommer vi att tro på det. Okej? Okay? Då säger Allah subhanahu wa ta'ala att vad som hindrar oss från att skicka dessa bevis, är att om ni förnekar dem så kommer ni att gå under. Och sen nämner Allah liknelsen av Thamud, där man skickade honkamel. Det här har berättats i en sahih hadith i Muslim Ibn Ahmed, att profeten a.s. bemöttes av Quraysh som sa till honom: åkalla din herre till oss så att han gör safa till guld. Då kommer vi att tro på dig. Yani, i Mekka finns det de här bergen som man springer mellan när man gör umra och hajj, Safa och Marwa, där Hajar sprang och letade efter vatten. Ni kommer ihåg den här berättelsen. Ett ganska stort berg som låg, det ligger precis bredvid Kaaba. Och då så säger folket i Mekka, och de säger inte det här för att de söker sanningen. De säger bara det här högmodigt: genom du är en sann profet, gör dua till Allah att han förvandlar det här berget till guld. Och i vissa riwaya så slipper vi åka rihlata shita i wasaif. Vi slipper åka och leta efter pengar, handel på sommaren och på vintern och så vidare. Och i vissa riwaya så sa de också: och be Allah att ta bort bergen runt Mekka och göra så att det kommer floder och grönska så att vi kan odla. Och be Allah att återuppliva de döda. Och de här sakerna nämns att de frågar dem. Och då så säger profeten Muhammad a.s. Wa tafa'alun. Ja, ni kommer ni verkligen att bli troende om det här berget blir till guld? Är det det som är haken, ja? Är det det som är avgörande? Är det det som krävs för att ni ska bli troende? Och då så säger folket: namn. Alltså, om du gör detta, vi kommer bli troende. Och då åkallade profeten a.s. Allah, att Allah skulle förvandla berget till guld. Och då kommer Jibril a.s. ner och säger att din herre skickar salam till dig. Och han säger: om du vill så kan vi se till att imorgon så är Safa av guld. Men den som förnekar efter detta kommer att få ett hårt straff som ingen tidigare har fått från al-alamin. Eller om du vill så kommer Allah att öppna dörren till tauba och rahma. Och då så säger profeten a.s. jag väljer dörren av tauba och rahma. Jag väljer den dörren. Vad är det här som menas? Jo, att när det kommer så här klara och tydliga bevis. Du säger till profeten: gör det här berget till guld med Allahs vilja. Och han ber till Allah och berget blir till guld. Om du efter det inte blir muslim, vad har du för hujja? Vad har du för argument? Finns det något argument? Det är ren inad, yani trots. Eller hur? Och en sån person förtjänar det värsta och hårdaste av straff. För han har ingen som helst ursäkt till varför han inte trodde. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala liknelsen av Thamud. De sa liknande till profeten Saleh, att om du gör dua till Allah att det kommer ut en honkamel, specifikt, inte vilken kamel som helst, en honkamel från det här stenblocket, de bodde ju bland berg, de högde hus bland bergen, Om du gör så att det kommer ut en kamel från det här stenblocket så kommer vi bli muslimer. Och det här sa de också bara för att göra narr av honom. De vill inte bli muslimer. Så de säger någonting omöjligt. Jenny, låt den här väggen öppna sig och det kommer ut en kamel från väggen. Det är omöjligt. En levande kamel kommer ut från ett berg. Men subhanallah, Allah azza wa jalla skickade hon kamel. De blev ändå inte muslimer. Och då så nämner Allah subhanahu wa ta'ala då فَظَلَمُوا بِهَا, att de gjorde orättvisa. Yani de förnekade han som skapat kamelen, Allah azza wa jalla, och de förnekade Saleh och de slaktade kamelen. Yani tre saker. Förnekade Allah, förnekade Saleh och slaktade kamelen. Trots att de nu visste att Allah skapat kamelen med övertygelse. De visste att Saleh var en sann profet. Och de skulle låta kamelen vara naqatullah, Allahs hon kamel. Den skulle få gå och dricka. Men de tyckte att den var jobbig. Så de slaktade den. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala att låt dem vara tre dagar. Och sen så kommer deras löfte att komma. Yani vi kommer att utplåna dem. Hela staden blev förstörd förutom de troende som fanns i staden. Och liknande förfrågan kom också från Al-Hawariyun. Det vill säga Jesus lärjungar, hans sahaba. De bad om att Allah subhanahu wa ta'ala skulle sända ner ett dukat bord från himlen med mat som de kan äta ifrån. Yani vi vill äta god mat. Be till Allah att det ska komma ner ett dukat bord med mat från himlen. Och då så säger Isa a.s. eller Allah säger att jag kommer att skicka ner det till er. فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَدِّبُهُ. Men den som förnekar efter detta kommer jag att straffa med ett straff som ingen från eller alamin har fått se. Samma sak där. Du säger, be till Allah skicka ner ett mat. Ett mat, yani ett dukat bord med mat, bästa maten, från himlen. Vi ser bordet komma ner med mat. Vi äter från maten och sen ska vi förneka. Det är klart du kommer få ett hårdare straff än en person som inte har sett liknande bevis. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att vi skickar dessa tecken. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا. Och vi skickar bara dessa tecken för att avskräcka. Yani för att skrämma. Yani för att folk, som Qatada säger, يَعْتَبِرُونَ وَيَذْكُرُونَ وَيَرْجِعُونَ. Så att folk vänder sig tillbaka. Det är också en tankeställare. Folk som bor i dessa områden, folk som ser dessa tecken. Att ett folk förnekar och folket blir utplånat. Folket blir straffat. Det kommer diverse straff mot människor. Det borde vara en väckarklocka. Folket som levde med farao till exempel. Det skickades olika straff på dem. 9 stycken prövningar. Vattnet blev till blod. Det kom gräshoppor överallt. Det kom grodor överallt. Massa saker kom. Men som han alla, de valde att inte bli muslimer. Det är ändå tecken. De här sakerna ska få människan att tänka till. Ska skrämma människan. Att Allah azza wa jalla är mäktig. Och det här är någonting som subhanallah borde vara tilltalande för varje frisk människa. Tänk dig själv, du är ute på en öde mark och det blixtrar runt omkring dig. Blir du inte rädd? Det är ett tecken från Allah subhanahu wa ta'ala. Om Allah vill, han kan låta alla blixtrar komma på dig. Eller hur? Är det inte så? Du måste bli rädd. När du ser andra personer, han fick en blixt i huvudet och dog. Du borde bli rädd. Tänk, det kan drabba mig också, eller hur? Det är tecken. Storm kommer, utplånar folk. Utplånar byar, städer. Tsunami kommer, vågor. Hur höga som helst. Dränker folk, floder och liknande saker. Det borde vara en tankeställare så att folket vänder sig tillbaka till Allah. Men vissa människor är trotsiga och vägrar att acceptera bevisen. Hur många bevis som än kommer. Allah måste. Och därför nämnde profeten alaihissalam om sol och månförmörkelse, el-kusuf och el-khusuf, att de också är två av Allah azza wa jalls tecken. Han sa att de är ayatani min ayatillah. Och de går inte ihop. Det blir inte sol och månförmörkelse på grund av någons död eller liv. Genomför att någon människa dör eller någon människa föds. Men Allah Azza wa Jal skickar dem för att skrämma hans tjänare. Så om ni ser dessa tecken, skynda er då till att minnas Allah, göra dua och istighfar. Till slutet på hadithen. Så när man ser dessa stora mäktiga tecken av Allah Azza wa Jal, naturkatastrofer, mäktiga händelser i skapelsen, så ska det vara en väckarklocka som får dig att vända dig till Allah i tauba, i ånger, i salah och liknande. När det kom en stark storm nära Medina, så brukade profeten alaihissalam vända sig till Allah i bön, i rädsla för att det skulle vara en storm som utplånar staden. Subhanallah. Men idag många är väldigt gafilin, de är som att de är garanterade i paradiset. Bryr sig inte om någonting. Allah mustan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا رُؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَشَجَرَةَ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ. Och minst när vi sa till dig, säkerligen så har eran Herre mänskligheten i sitt grepp. Han omfattar allt. Och den syn, den vision som vi visade dig, Muhammad a.s., gjorde vi till en prövning för människorna. Och det förbannade trädet i Koranen. Och vi varnar dem för att göra dem rädda, men det ökar dem bara i otro och förtryck och olydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad a.s. att Allah azza wa jalla skyddar honom från människor. Att Allah är den som har hela mänskligheten i sitt grepp. Yani ingen kan skada dig, ingen kan gynna dig om Allah azza wa jalla inte vill. Allah azza wa jalla har allting i sin makt. Och det här är också en väldigt betryggande sak för den troende att känna till. Att Allah Azza wa Jal är den som har allting i sin makt. Ingenting kan drabba oss om Allah inte vill. Och ingenting kan gynna oss om Allah inte vill. Och det här är det som ska få muslimen att förlita sig på Allah Azza wa Jal. Och sen så nämner Allah subhanahu wa ta'ala den synen, den visionen som Allah Azza wa Jal visade profeten Muhammad a.s. att han gjorde den som en prövning för människorna. Och då så säger här Imam al-Bukhari från Ibn Abbas, det vill säga det som Allah visade till profeten Muhammad a.s. Laylat al-Isra'i wal-Mi'raj, natten av himlafärden. Yani det här gjorde vi till en prövning för människorna. Och ni vet ju, som vi nämnde i första lektionen, att det här var en väldigt stor händelse. Den nattliga resan från Mekka till Jerusalem och sen från Jerusalem upp till den sjunde himlen, Al-Isra och Al-Mi'raj. Det var en händelse som var en fitna. Det satte många människor på test. Vilka var de sanna troende och vilka var de falska troende? De som tvivlade såg det här som ologiskt, orealistiskt eller omöjligt. Och kanske till och med vacklade eller lämnade sin tro. Medan de som trodde bara blev ännu mer stärkta i sin tro. Att det här är fullt möjligt för Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal är ala kulli shay'in qadir. Han är mäktig att göra exakt vad han vill. Och den andra prövningen som Allah Azza wa Jal nämner är shajaratul mal'una. Det förbannade trädet i Koranen. Och här nämner Jumhur al-Mufassirun, yani majoriteten av de som tolkar Koranen, att det här är shajarat al-Zaqqum. Det är trädet som växer från botten i helvetet. Och hur är det här en prövning? Jo, för att när profeten Muhammad a.s. kom tillbaka till Mekka, så hade Allah azza wa jalla visat honom paradiset och helvetet. Eller hur? Under himlafärden fick han se paradiset och helvetet. Och han kom då tillbaka till folket i Mekka. Och Abu Jahl, denna stora kafir i Mekka, sa till profeten Muhammad alaihissalam, yani, typ, vad har du sett och så vidare. Och då så sa han att han berättade om helvetet, och han sa att det finns ett träd i helvetet som växer ut från botten av helvetet. Och dess frukter ser ut som ros och shayatin, yani, som djävulens huvud. Och då så började Abu Jahl skoja. Och han säger, hämta frukt, hämta dadlar, hämta smör, vi ska äta. Han sa, tazakamu, yani, kom och ät zakum. Han gjorde narr. Han säger, det växer inte ens träd här i öknen. Det finns inget vatten. Och du påstår att det växer träd i helvetet. Eld bränner träd. Yani, det är omöjligt. Det är idioti att påstå att det växer ett träd från helvetet. Så han började göra narr. Och då så säger Allah att det här ökade bara dem i deras otro. Ja, de har redan kuffar, de vill inte tro, de har redan bestämt sig. Och de gör bara när av allting som har med islam att göra. Och som vi sa, Allah azza wa jalla, ala kulli shay'in qadir. Allah vill han göra ett träd i eld, i hav, i luft. Allah kan göra vad han vill. Ingenting är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här trädet som nämns i Koranen, al-mal'una. Allah kallar det för det förbannade trädet. A'udhu billah. Allah säger att dess rötter växer ut från helvetets botten. Och att dess frukter, tal'uha ka'annahu ru'usu shayatin. Den liknar shaitans huvuden. Och profeten Muhammad alaihissalam, han beskrev zakum. Och han sa att en droppe från zakum, frukten, skulle förstöra allt som finns på dunjan. En droppe. Om du tar det här zakum och pressar den i dunja, så skulle allt på hela jorden förstöras. Du vet, kommer atombomb eller någonting sånt. Allt förstörs. Allt blir förstört. Och så sa han, tänker då han som har den till mat. Tänker då den som tvingas att äta från zakumträdet morgon och kväll. Den är taggig, den fastnar i halsen och dess innehåll är så förödande att det skulle förstöra allt som finns på jorden. Tänker då vad det gör med personens mage. Nes'al Allah al-afa wal-afia. Må Allah skydda oss. Amin. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ. Och då vi sa det till änglarna att fall ner på era ansikten, yani i sujud inför Adam, och de föll alla ner förutom Iblis. Och Iblis sa, ska jag falla ner inför den som du har skapat av lera? Iblis säger då, أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا. Ska jag falla ner för den som du har skapat av lera? Och sen säger Iblis, och den som du har ärat eller satt högre än mig, om du vill, eller låter mig få uppskov fram till uppståndelsens dag, så svär jag att jag ska förmå hans avkomma att blint lyda mig i allt, i allihopa förutom ett fåtal. Här nämner Allah azza wa jalla berättelsen om skapelsen av Adam alayhi salatu wassalam, vår förfader. Och han nämner den fiendskap som finns mellan Iblis, la'nahullah, och Adam a.s. och hans barn. Och att Iblis är våran gamla fiende. Han är en fiende från den tiden då Allah azzawajal skapade Adam. Då Allah azzawajal beordrade änglarna att falla ner i sujud inför Adam. Och att alla änglar gjorde sujud förutom Iblis. Istakbar, han var högmodig. Abba. Han vägrade, istakbar, wa kana min al-kafirin. Och han blev från dem otrogna. I stolthet och i förakt till Adam alayhi salatu wassalam. Och då han säger, ska jag göra sujud till den du skapat av lera. Som Allah azza wa jalla säger i den andra versen, att Iblis säger, jag är bättre än honom, du har skapat mig av eld och du har skapat honom av lera. Nah. Och det här är då, ni vet ju att Iblis, det sägs ju att han var en jinn som fick vara i sällskapet av änglarna för att han var muslim, han var troende. Men då Allah azza wa jalla skapade Adam av lera. Och Allah då säger till Iblis och till änglarna att göra sujud inför Adam. Och den här sujud är av respekt, inte dyrkan till Adam. Och det här var något som var tillåtet tidigare, gärna uppenbarelse. Men i våran uppenbarelse så får man inte göra sujud till någon förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Men Allah azza wa jalla beordrade då änglarna att göra sujud till Adam alayhi salatu wassalam. Och alla gjorde sujud i lydnad till Allah förutom Iblis, som drabbades av el-kibr. Han drabbades av högmod. Och därför så säger Qatada att Iblis avundades Adam. Yani hasad. Han avundades Adam alayhi salatu wassalam för de gåvor som Allah ärat Adam med. Och då så säger Iblis: jag är skapt av eld och han är skapt av lera. Och så sa han: fakan bada'a dhunub aw bada'a dhunub al-kibr. Så början av synd var högmod. Nej. Iblis drabbades av högmod och han drabbades av al-hasad. Han tyckte att han var bättre. Och han använde den här analogi, liknelsen med att jag är av eld och han är av lera. Vi är bättre. Eld är bättre än lera. Eld förstör allt. Men då nämner här ulema att även rent logiskt så är lera bättre än eld. De nämner logiska argument på att även Iblis hade fel. Men spelar ingen roll. Om Allah säger jag sujud, gör det sujud. Så han tyckte att han var bättre. Och drabbades då av el-ghurur, el-ujb. El-ujb och el-kibr. De liknar varandra. El-ujb, att man förundras över sig själv. Man tycker sig vara för mer än andra. Och el-hasad, avund. Att varför ska man göra sujud till honom och inte till mig? Och så vidare. Så han drabbades av dessa två sjukdomar. El-ujb och el-kibr och el-hasad. Tre saker. Och vägrade då göra sujud. Och subhanallah, det gjorde att han blev kafir. Han är förvisad, trotsig till Allah azza wa jalla, upprorisk och förvisad från paradiset, förbannad fram till domedagen. Som Allah kommer nämna i följande verser. Ja. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala att yani, den här människan, den här skapelsen som du har ärat alladhi karramta alayya, som du har ärat över mig. Och det här använder också Ibn Taymiyyah och många ulama som bevis på att Adam a.s. och al-anbiya är bättre än änglarna. För det är en fråga där det finns lite ikhtilaf. Vem är bäst? Är det änglar eller är det profeter? De lärde olika åsikter. Yani stora änglar, nobla änglar eller profeter. Vem är bäst? Och då så använder han den här versen bland många bevis på att profeterna är bättre. För det nämns här karramta. Yani, de är ärade över änglarna. Och änglarna gjorde sujud till Adam för att han är bättre än dem. Taib. Bara en faida. Och då så säger då Iblis att om du ger mig uppskov, yani, du låter mig leva kvar fram till domedagen, så ska jag vilseleda de flesta av människorna. Illa qalila. Förutom ett fåtal från dem. Nej. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till Iblis: qala idhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Att Allah säger till Iblis: bort eller försvinn härifrån. Du får detta uppskov, men ni ska få helvetet som belöning. Du och de som följer dig, en riklig belöning. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. Och du kan ägga eller vilseleda så många av dem som du förmår med din lockande röst. Och använd dina hjälptrupper, de som rider, de som går. Och sharikhum, yani beblanda dig och ta del av människornas pengar och människornas barn. وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ Yani bli som delägare i människornas pengar och människornas barn. وَعِدْهُمْ Och ge dem falska löften. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Och han ger dem bara falska och vilseledande löften. Och så säger Allah, إِنَّ عِبَادِ Mina tjänare har du ingen som helst makt över. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا Naam. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att Iblis bad om att få uppskov. Han blev förvisad. Och då så säger Iblis, okej, men låt mig vara kvar på jorden så ska jag vilseleda så många människor som möjligt. Låt mig vara kvar till domedagen. Och du ska få se. Jag ska vilseleda de flesta av människorna. Och då så säger Allah, du får denna uppskov. Du får vara kvar på jorden. Men du och de som följer dig är bara bränsle till helvetet. Och du har ingen makt över mina fromma tjänare, mina uppriktiga tjänare. Här säger också Allah subhanahu wa ta'ala till Iblis, وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ Att vilseled så många av dem som du kan med din lockande röst. Med din röst. Och här finns ikhtilaf. Vad menas med shaitans röst? Som han använder. Då säger Mujahid och andra av Salaf, det betyder musik. Musik eller rina. Trummor och sång och musik. Och vissa andra lärare säger att det är kullu da'wa ila ma'asiyah. Allt kall till synd. Det är vad som menas med Satans röst. Och det omfattar båda. Och som Ibn Qayyim nämner, så är musik en av de största medel för att kalla till synd. Så det omfattas av den andra. Om vi säger att versen betyder att Satans röst är att locka folk till synd. Med olika lockelser, ingivelser. Så är en av de största medel att locka folk till synd just musik. Och då talar vi om gammal musik. Vad ska vi då säga om dagens musik? Där vi har klara och tydliga texter. Som har ett syfte. Det är en text som handlar om att göra zina. Klart och tydligt. Pojkvän, flickvän, zina och kärlek, förbjuden kärlek och liknande. Vi har texter som handlar om kyrk. Djävulsdyrkan som finns inom hårdrock. Dyrkan av andra än Allah som finns inom reggae-musiken och liknande. Vi har texter som handlar om uppmuntran till kriminalitet. Som finns i hiphop, att man ska vara en gangster, man ska vara tuff, man ska ha vapen, man ska knarka, röka på, jag vet inte vad. Så det kallar till synd, denna musik. Och som Allah Azza wa Jalla också nämner, att vissa människor, yani yashtaruna lahwa al-hadith, de föredrar den här tomma pratet framför Koranen. Tomt prat, yani, som vilseleder folk bort från Allahs väg. Och det nämns det också i surat al-Luqman. Det betyder också musik. Att musik har den här funktionen att den får människan bort från islam. Yani, shaitan använder musik för att locka folk bort från Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför finner du inte någon som älskar musik och älskar Koran. Yani, han läser Koran 2 timmar om dagen och lyssnar på musik 2 timmar om dagen. Det finns inte. En av dem tar över. Fastnar han i musik, lägger han Koranen åt sidan. Han får svårt att lyssna på Koranen, han får svårt att läsa Koranen och han får ett hårt hjärta. Och så är det. För som de lärde har sagt, att musik är Satans Koran. Och våran Koran är en mushaf, Allahs Koran. Så shaitan har också sin Koran där han kallar folk till Jahannam, till helvetet. Och ett av dessa medel är bland annat musik som han använder. Och det här vet den som är insatt i musikbranschen. Att den är ond. Till och med folk som sysslar med musik säger att den är ond. Jag hoppas mina barn aldrig jobbar med detta. För de vet att det finns ingenting gott i den här branschen. Subhanallah. Och det är bara en fasad. Ja, de som har sett MTV och sådana saker. Det är bara en fasad. Det är inte subhanallah. Vi träffade folk som var i toppen i musikbranschen i USA. De berättade att vi mådde inte bra. Det var bara en fasad, det var fester, det var knark och som han hade i slutändan, vi hade ingenting i slutändan. Det var bara som han hade. Han blir skjuten och han knarkar och han tar självmord och subhanallah. Så det är inte som det ser ut på TV, utan det är inte mycket gott bakom denna. Det finns inte mycket gott i själva musiken då. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då till shaitan att han ska använda sin röst för att locka så många han kan. Och också wa ajlib alihim bi khaylika wa rijlik. Och använd också dina trupper, yani dina marksoldater och dina ridande soldater. Och då säger här ulema att det här betyder yani varje person som går till synd och varje person som rider till synd. Att han är på Satans väg. Och det spelar ingen roll om det är en människa eller en jinn. Att varje person som lyder shaitan och är på väg till att synda, han yani, är som en fotsoldat till shaitan. Eller om han rider eller åker bil eller cyklar eller buss för att synda, så är han på Satans väg. Allah musta'an. Och sen säger Allah det sista här: وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. Och ta din andel av deras barn och deras pengar, yani deras egendom. Och kortfattat här säger ulema att det här omfattar all shaitans inblandning i våra pengar. Yani när en person tjänar pengar haram och spenderar pengar haram, då är det att shaitan är delägare i dessa pengar. Han har en portion, en del av dessa pengar. När en person stjäl, tar ränta, lurar till sig pengar, yani tillfogar sig pengar på förbjudna sätt, då har shaitan en andel i dessa pengar. Och när han sedan spenderar pengarna på någonting förbjudet, så har shaitan också ett finger med i spelet. Och sen barnen, också där, att shaitan försöker få en person att yani vilseleda sina barn, att de ska gå en annan väg än islams väg. Han försöker också få en person, enligt vissa mufassirun, att döda sina barn. Vilket vi nämnde tidigare, att el-kuffar i Mekka brukade begrava sina döttrar levande. Det var också något som shaitan lurade med. Eller han försöker få folk att göra zina, yani otukt. Och de lärde nämner också här att om vi inte skyddar oss från shaitan, så tar shaitan från de här sakerna av oss. Som det har nämnts i de autentiska haditherna, att om en person inte säger bismillah när han äter, så äter shaitan med honom. Eller var kärikum, eller var delaktig i deras mat, deras säng, deras hem. De som inte nämner Allahs namn. Och samma sak också när en person ska vara intim med sin fru, så säger han den här duan: bismillah, allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Och om man skulle få ett barn, så kommer shaitan inte skada detta barn någonsin, som det har nämnts. Yani då förstår man motsatsen, att om man inte säger bismillah, så kan shaitan ha med ett finger i spelet och påverka barnen i framtiden, som vissa av salaf sa. Så en person ska då behandla shaitan som en fiende. Och han ska vara från de här som Allah Azza wa Jalla nämner i den här versen, att du har ingen makt över mina tjänare. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Du har ingen makt över mina tjänare. Och Allah subhanahu wa ta'ala nämner också här att shaitan då säger att han ska vilseleda människan, illa qalilan, förutom ett fåtal från dem. Och det är dessa som vi ska vara ifrån. Vi ska inte vara från de som har besvarat Satans kall, bort från islam, bort från Allah, bort från att lyda Allah Azza wa Jal. Vi ska inte vara från de majoriteten av folk, utan vi ska vara från minoriteten av folk, som Allah Azza wa Jal nämner i den här sista versen: inna ibadi laysa laka alayhim sultana. Du har ingen makt över mina tjänare. Och i den andra versen: mina uppriktiga tjänare har du ingen makt över. Och då nämner Herre Sa'di att här nämns två egenskaper som man ska ha för att skydda sig från shaitan. Ibadi, det vill säga de är tjänare till Allah, de dyrkar Allah azza wa jalla, ya'budun Allah, de har iman. Wa kafa bi rabbika wakilan, och din herre räcker att förlita sig på. Wakilan, yani de har tawakkul, de förlitar sig på Allah azza wa jalla. Så de här två, yani vapnena kan man nästan kalla dem för, är jätteviktiga i kampen mot shaitan. Att man är en tjänare till Allah, man lyder Allah azza wa jalla, man har stark tro till Allah och man förlitar sig på Allah. Man vänder sig till Allah azza wa jalla och söker hans hjälp och ingen annans hjälp. Och verkligen är på sin vakt, för shaitan subhanallah har lovat att vilseleda så många som möjligt av mänskligheten. Och han bryr sig inte vilken väg till helvetet du tar, det är inte relevant. Bara du tar någon väg. Men så länge du är på Allahs väg till paradiset så kommer han att vara på det. Hur länge kommer han vara på det? Tills du når en viss nivå i islam, kommer han lämna dig sen? Kommer han det? Nej, han kommer inte lämna dig. När kommer han lämna dig? När man dör, precis. Och så han till och med innan man dör, han är på det. Till och med innan man dör, man ligger och själen höll på att lämna kroppen, han försöker in i det sista att få människan att lämna islam. Så man ska kämpa in i det sista. Och behandla shaitan som en fiende. Och krossa honom genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner här i Ibn Kathir en hadith som vi kan avsluta med, som Sheikh Albani håller att vara hasan. Och det är att profeten alayhi salatu wasalam sa att den troende kan layumdi shayatinihi kama yumdi ahadakum ba'irahu fi safar. Innan han kan typ kontrollera sin shaitan eller sina shayatin som man kontrollerar sin kamel på en resa. Yani att man då försöker att trycka ner sin shaitan, inte ge honom luft, inte göra honom stark, utan man försvagar honom genom att lyda Allah subhanahu wa ta'ala hela tiden. Dua, tawhid, salah, allting. Försvaga din shaitan. Så att man ska aldrig ta ner garden, utan man ska vara i en ständig oavbruten jihad mot shaitan tills den dagen man lämnar detta liv. Och vi ber Allah azza wa jalla att ta våra liv i det bästa av tillstånd. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.